Du lyssnar på Fallet Strömberg av Gunnar Lindberg, uppläst av mig, Ludvig Josefsson. Kapitel 1. Det var den andra dagen i följd som han fann henne sittande på en trälåda bredvid ingången till restaurangen. Hon var nog inte mer än 30 men verkade äldre, tärd av fattigdom och umbäranden. En bylsig kofta dolde all antydan till kvinnliga former. En filt värmde benen och ett grönt huckle täckte håret. På trottoaren stod en tallrik med två ensamma mynt. Ett textat plakat bad om pengar till medicin åt hennes 5-åriga son. Hon sträckte fram sin kupade hand mot honom. Zu Kindern, bitte. Dagen innan hade han gett henne några småslantar och ett återhållet leende. Det var helt i sin ordning att hon satt där, bara inte för länge. Att hon fortfarande var kvar på samma plats var en missräkning. Det påverkade säkert inte hans stamgäster, men en och annan drop-in valde kanske att stilla sin hunger på något annat ställe. Han behövde sina lunchgäster, även de som slank in av en tillfällighet. Han hittade en 5-krona i vänster byxficka. Kanske var det tillräckligt för att hon skulle bryta för dagen. Lars-Olof Bylund hade alltid känt solidaritet med de fattiga och förföljda. Han hade själv en blygsam bakgrund. 15 år gammal hade han avslutat sin skolgång för att försörja sig på säsongsarbeten. Det hade mest varit bärplockning under somrarna och snöröjning vintertid. Han hade levt sparsamt, sällan köpt något nytt i klädväg, ätit hos föräldrarna när inkomsten sinade. Vändpunkten hade kommit när han gjorde sin värnplikt på ett trosskompani. Efter 11 månader i Boden visste han hur man mättade 200 hungriga soldater. Nu, 30 år senare, var han restauratör med ambitionen att driva Umeås främsta gourmetrestaurang. Sommaren 2015 hade varit bättre än snittet de senaste åren. Nu, när augusti månad närmade sig slutet, hade han färre turister men mer affärsfolk som gäster. Det var helt i sin ordning. Allt hade gått på rutin till dess han fick påhälsning av 2 för honom helt obekanta män. Endast ett par sena lunchgäster satt fortfarande kvar med sitt kaffe när servitören öppnade dörren till kontoret. Vi har 2 besökare som vill träffa chefen. Är det några som vi känner? Inte vad jag vet. De ser inte ut som matgäster. Männen såg inte ut att höra hemma i Umeå. Knappast någonstans norr om Uppsala. De hängde mot bardisken med varsin ölsejdel inom grepphåll. Den ena var lång, smärt och mörkhårig, den andra kortvuxen och kal på skulten. Båda var iklädda blanka mörkblå kostymer, vita skjortor, slipsar och svarta inneskor. De hade varit presentabla på varje plats där kavaj och byxor var ett krav, om de inte hade sett ut att ha sovit i sin utstyrsel. Det var en längre som först yttrade sig. Vi bad att få tala med chefen, den som ansvarar för stället. Orden avslöjade genast besökarens hemvist. Det blev än tydligare när en kortare av de 2 förtydligade. Vi kan inte vänta hur länge som helst. Vad hade de väntat sig? Uppenbarligen inte en medelålders man i jeans och polotröja. I så fall är jag rätt person. Vad kan jag göra för herrarna? Den långe rätade på sig och granskade mannen som påstod sig vara chefen. Ansiktsdraget skiftade från otåligt till överraskat. När han till slut fann för gott att godta mannen i jeans som chef för stället fiskade han upp ett visitkort ur bröstfickan. Georg Billström, kundansvarig på aktiebolaget Företagsskydd. Jag är här för att informera om vilka säkerhetslösningar vi kan erbjuda. Lars-Olof Bylund läste på kortet och konstaterade att han hade haft rätt om besökarnas hemvist. Aktiebolaget Företagsskydd hade en adress i den kungliga huvudstaden. Bylund kände inte till att hans restaurang var i något behov av något annat skydd än inbrottslarmet som gick till polisen. Kundansvarige Billström förklarade att hotmönstret hade förändrats. Numera var varje företag ett potentiellt offer för stöld och vandalism. Utan professionell hjälp kunde ingen längre känna sig säker. Flera företagare i Umeå hade råkat ut för skador.